بسم الله والحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد läser du här om? Det får läsa alla fyra högt.
Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu berättade att jag hörde Allah sända bud sallallahu alaihi wasallam säga: det finns ingen bön efter subh, fajr, tills det att solen gått upp, och det finns ingen bön efter asr, tills det att solen gått ned. Överensstämd. Muslim rapporterade: det finns ingen bön efter fajrbönen. Rabba bin Amr radiyallahu anhu sa: det finns tre tider där profeten sallallahu alaihi wasallam förbjöd oss från att be eller att begrava våra döda. Från soluppgången tills att solen har stigit som ett spjut slängt över horisonten. Och från middagsvärmen tills det att solen passerar middagslinjen. Och när solen börjar gå ner tills den är helt nere. Muslim. Ett annat tillägg som utgör en bestämmelse lades till hos Shafi från Abu Huraira radiyallahu anhu. Abu radiyallahu anhus hadith med en svag kedja med tillägget förutom på fredagen. Abu Dawud rapporterade liknande rapportering via Abu Qatada radiyallahu anhu.
Ahsant. Ja. Vi har nu gått igenom bönetiderna, när de börjar, när de slutar. Vi har gått igenom när det är rekommenderat att be. Och nu tar författaren upp när det är ogillat att be. Och det kallas för waqt al-karahiyya. Tiden då det är ogillat att be. Och som Sheikh Uthaymin säger, yani ogillat att be sunna. Att de obligatoriska bönerna är inte ogillade att be dessa tider. Yani en person som glömt bort asr och kommer på den en kvart innan maghrib. Det är egentligen en ogillad tid, men för honom är det tiden att be asr. För profeten alaihissalam han sa: "Man nasiya salah aw nama anha falyusalliha idha dhakaraha." Att en person som försover sig eller glömmer en bön ska be den när han kommer på den. Det är dess tid när han kommer på den. Så dessa hadither handlar då om när det är ogillat att be sunna böner. Tayyib. Vi kommer gå igenom att det är fem tider. Fem stycken tider. Eller vissa ulema förkortar och gör det till tre tider. Och inkluderar de två sista i de tre första. Ja. Så kommer vi också tala om. Man kan be sunna böner som har en orsak dessa tider. Så att det är ganska många frågor. Viktiga frågor som vi inshallah kommer att gå igenom. Ja. Det första som nämndes är att det finns ingen bön efter salat efter subh tills det att solen har gått upp. Och i andra hadithen, la salat ba'da salat al-fajr. Så i första hadithen nämndes fajr och i andra hadithen nämndes salat al-fajr. Och då säger Sheikh Uthaymin att den andra hadithen förklarar den första. Yani det finns ingen sunna bön efter salat al-fajr. För om man bara förstår första hadithen, det finns ingen bön efter fajr, så inkluderar det även sunnat al-fajr. Så haditherna förklarar varandra. Och vad som då menas är att det finns ingen sunna bön efter salat al-fajr. Fram tills det att solen har gått upp. Här har vi den första tiden det är ogillat att be på. Efter att du har bett salat al-fajr, fram till shuruq, yani soluppgången. Den andra tiden är efter salat al-asr tills det att solen har gått ner. Och det står i hadithen efter asr. Men vad som menas är samma sak här, efter asr-bönen. För att när asr har gått in så får man besunna. Som vi nämnde förra lektionen. Bayna kulli adhan wa iqama salah. Att mellan varje adhan och iqama finns det salah. Yani sunna för den som vill. Och också hadithen. Må Allah ha rahma över den som ber fyra innan asr. Må Allah ha rahma över den som ber fyra innan asr. Så man kan be sunna innan asr. Taib. Inget problem med detta. En person kommer till moskén, de har gjort adhan, han ber till masjid. Ingen iskall. Utan frågan är om man kan be efter salat al-asr. Och det kommer vi komma till i dagens sista hadith inshallah ta'ala. Vi sparar den frågan tills då. No. Så den andra tiden det är ogillat att be på är efter Salat al-Asr fram till Maghrib. Och sen hadith Uqba lägger till, den säger att man får inte be eller begrava någon från det att solen börjat gå upp hatta tatlu'u ash-shamsu bazighatan, till solen har gått upp klart och tydligt. Och som det nämndes i den andra hadithen, qaidur rumh, som ni har översatt där, förklaringen, ni har det inom parentes, vad står det, avståndet av en pil, spjut. Ja. Vad menas med det? Den första hadithen säger att du får inte be till shuruq. Okej. Den här hadithen har ett tillägg. Du får inte be efter shuruq heller. Till solen har gått upp avståndet av ett spjut. Gärna om du står i horisonten och sticker ner ett spjut, så ska solen hamna över spjutet. Gärna det ska vara tomrum mellan solplattan och horisonten. Och då ser ulema som Sheikh Uthaymeen att den här tiden är ungefär 10-15 minuter efter shuruq. Så det är makruh att också be direkt efter shuruq. Än i sunnabön. Då ska man vänta tills solen har gått upp. Bazighatan eller qaidur rumh. Gärna ungefär en kvart. Så hur många tider har vi då? Då har vi efter fajr, efter shuruq, efter asr. Då har vi tre tider. Hadithen nämner också وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَزُولُ الشَّمْسِ, och till solen ställer sig i zenit. Till solen ställer sig i zenit tills den börjar att röra på sig. Och ni minns kanske första lektionen när vi talade om tiden för dhuhr. Så sa vi att det är när solen efter att den hamnat i himlens mitt börjar att röra på sig. Att skuggan börjar röra på sig. Genom när solen står helt still i toppen på himlen så är det också ogillat att be. Okej? Okay? Och här nämner ulema att den tiden är ungefär 3-5 minuter. Och vissa ulema säger tiden det tar att läsa al-fatiha. Men vissa forskningar som ulema har gjort säger 3 minuter. Alltså den är väldigt kort den här tiden. Då man inte får be sunna. Det är nog rent enkelt. Om det står idag i en app att dhuhr går in klockan 12. Kallas från 5-12, be inte. Hänger ni med? Det står 12. Från 5-12 så ber man inte sunna. Så 5 minuter innan dhuhr gått in så ber man inte sunna. Utan man väntar tills klockan 12. Tills tiden har gått in. Och ulema nämner också här att de brukar nämna 2 tider för efter asr då det är ogillat. En är efter salat al-asr och en är efter det att solen gulnat. Okej? Okay? Så att det blir sammanlagt 5 tider som ulema nämner där det är ogillat att be på. Fast man kan förkorta det till 3 tider, vilket är enklare. Och då säger vi från efter salat al-fajr tills det att solen har gått upp. Och man väntar en kvart. Okej? Okay? Det är första tiden. Andra tiden är 5 minuter innan dhuhr. Eller 3 minuter innan dhuhr. Och tredje tiden är efter salat al-asr till maghrib. Okej? Okay? Så man kan dela upp det i de här 3 tiderna. För att göra det enkelt. Ja. Efter salat al-fajr. Fajr-bönen. Fram tills det. Att solen har gått upp. Och en kvart efter. Och sen 5 minuter innan dhuhr. 3 minuter innan dhuhr. När solen står i zenit. Och efter asrbönen fram tills maghrib. Och sen kan man också säga att när det kommer till just shuruq och ghurub, soluppgång och solnedgång, så är det extra förhatligt att be exakt vid solnedgången och soluppgången. För det är exakt den tiden då el-mushrikin, soldyrkare, tillber solen. Och det är orsaken till de här tiderna, att man inte ska be dessa tider. för att inte efterlikna dessa mushrikin. De som tillber solen när den går upp och när den går ner. Och som han sa, den går upp och ner mellan Satans horn. Och då säger vi Sulema att Shaitan ställer sig vid solnedgången med solen bakom sig, bakom hornen. Och de som då tillber solen, tillber både solen och Shaitan. Så man ska inte efterlikna dessa människor. Och som Sheikh Uthaymin säger att det här bevisar också på hur mycket vikt islam lägger på ett tawhid. Och att stänga alla dörrar till kyrk. Trots att det här är någonting som vi kanske inte ens skulle tänka på. Att dyrka solen eller efterlikna folk som dyrkar solen. Vi kanske inte ens har sett sådana människor. Men vi håller oss borta från att efterlikna kuffar i deras kyrk. I stora och i små saker. Taib. Naam. Och sen nämndes det också i hadithen att man inte får begrava folk dessa tre tider. Efter Salat al-Fajr och efter Salat al-Asr och innan Salat al-Dhuhr. De här tre tiderna som nämndes i hadith Uqba, där får man inte begrava folk. Och Sheikh Uthaymin, han säger Allahu alam varför. Han sa jag har försökt förstå varför, men jag har inte kommit på någon hikma. Och då går vi tillbaka till al-Asr, att det är yani ta'budi. Vi gör det för att dyrka Allah. Vare sig vi vet eller inte vet visheten bakom det. Så undviker vi att begrava folk dessa tre tider. Och han säger att om en person hamnar på en sån här begravning. Till exempel 10 minuter innan dhuhr ska man begrava någon. Han säger vänta. Stå och vänta tills den förbjudna tiden har försvunnit. Och sen begrav personen. Taib och samma sak efter fajr och innan maghrib. Och han säger förutom om det är darura. Om det är nöd. Yani efter fajr måste begrava personen, det är krigstillstånd, det är bomber, jag vet inte vad, du kan inte stå och vänta på begravningsplatsen. Kallas begrav personen. Det är oväder, du kan inte vara ute. Eller det är kokhett, folk tar skada av att stå ute och vänta. Alltså begrav personen, man är ursäktad. Men annars om man har ett val så ska man då vänta och inte begrava en person på dessa tre tider. Taib, vi har här en annan viktig fråga. Vi sa att de här tiderna är det ogillat att be sunna böner i. Det är ogillat att be sunna böner dessa tre tider. Och för att förstå oss på dessa frågor så säger då ulema att det finns två sorters sunna böner. Och den första är det som kallas för en nawafil al-mutlaqa. Yani generella nawafil. Som att du ställer dig nu och säger, ska jag be två raka sunna. Den har ingen speciell orsak. Bara två sunna. Det är okej, det kallas för mutlaq. 10 på morgonen du vill be två sunna. Det är mutlaq. Efter asr du vill be, eller efter dhuhr du vill be 8 raka, varsågod. Det är mutlaq, det är generellt. Det har ingen speciell betydelse eller syfte eller sunna, utan det är bara generellt sunna. Och sen har vi sunna som har en orsak. Som att du kommer in i moskén och ber tahiyat till masjid. Om man nu är på åsikten av att det är sunna. Okej? Okay? Eller att be salat al-istikhara. Eller att be två raka efter wudu. Den har en sebab. Du gör den på grund av att du gjort någonting annat. Okej? Okay? Ulema är överens om att det är haram att be salat al-mutlaq de här tiderna. Sunnat al-mutlaq. De här tre tiderna. Att en person efter fajr ställs upp och ber massa sunna böner. Det finns ingen ikhtilaf i den här frågan. Okej? Okay? Han säger jag ska be 8 raka efter fajr. Det är bid'a, det är haram. Det finns en väldigt fin berättelse som är sahih. Som nämns i Ibn Abi Shayba. Och då var det en man som stod och bad sunna efter fajr. Bredvid den stora imamen Sa'id ibn al-Musayyib. Som var från Tabi'in. Så han ställde sig efter fajr och började be sunna böner. Två raka och så vidare. Så Sa'id säger till honom, sluta. Och då den här mannen från Bidda, han säger till honom. Tror du Allah ska straffa mig för att jag ber? Tror du Allah ska straffa mig för att jag ber? Då så säger han nej. Allah ska straffa dig för att du går emot profeten sunna. Alltså. Och det här är som Sheikh Albani säger. Yani många ahlul bidda kommer med liknande argument. När du säger till dem att göra dhikr i jama'a grupp. Att göra den här speciella bönen i jama'a på den här tiden i bidda. Han säger, vadå? Det är dhikr. Det är salat. Vad är det för fel? Vad är det fasta på den här speciella? Det är inget fel med det. Jo, det är inte sunna. Det går emot profetens sunna. Så då faller du in i bidda. Hänger ni med? Så att ulema är överens om att det är haram att be de här tiderna. Och att bönen inte ens är korrekt. För att profeten alaihissalam, han sa la sala. Han sa la tusallu. Han sa inte la tusallu. På arabiska, la tusallu, be inte. Det är starkt. Men la sala, khalas, negera, det finns ingen bön. Yani bönen är inte korrekt. Du får inte be den här tiden. Och då säger ulema, yani, om han negerar bönen, det vill säga han negerar att den är korrekt. Det vill säga att den är fasid. Och du får inte be en bön som är fasid. Det är som att gå och be utan wudu eller någonting sånt. Så man får inte be salat eller mutlaq de här tiderna. Jag vill att ni ska förstå den här punkten. För att vi kommer gå vidare inshallah. Får man be fardbön de här tiderna? Ja. Får man be salat eller mutlaq de här tiderna? Sunna mutlaq?
Nej.
Vi är alla överens om den här frågan. Sen kommer vi till den frågan där det finns ishkal. Problematik. Och det är, får man be en sunna bön som har en orsak? Vätu sebeb, de här tiderna. Där finns det khilaf. Va? Den heter Zawatu al-asbab. En sunna, eller en bön som bes på grund av en orsak. Zawat, yani that. Asbab, yani orsak. Som att beta hit al-masjid. Varför ber du den? För att du gick in i moskén. Om du inte gick in i moskén, då skulle du inte be den. Två raka efter wudu. Varför? För att du gjorde wudu. Den har en sebab. Okay? Så får man be dessa två, eller dessa sunna böner vid dessa tider. Abu Hanifa, Imam Malik och Imam Ahmed, i den kända åsikten hos honom, säger att det inte är tillåtet. Att förbudet är totalt. Yani nahyan mutlaqan. Man får inte be någon sunna bön alls dessa tider. Vilka tre imamer? Abu Hanifa, Malik och Ahmed. Medans Imam Shafi'i, rahimahullah, al-jami', är på åsikten att det är tillåtet. Och det är också en riwaya, en åsikt från Imam Ahmed. Yani som att Imam Ahmed har sagt båda åsikterna. Och det är den åsikten som väljs av Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, Ibn Al-Qayyim och de flesta av dagens lärda som Bin Baz och Uthaymin, Albani och så vidare, är på åsikten att det är tillåtet. Genom man har en orsak. För att det finns ett, det krockar här. Be inte efter asr och sen går du in i moskén efter asr. Och hadithen säger, sätt dig inte innan du har bett. Så här måste du be, men samtidigt får du inte be. Förstår ni problemet? Så vad gör man då? Då säger ulema att vissa säger då att förbudet, khalas, du behöver inte be. Du sätter dig. Och andra ulema säger att förbudet är yani specifikt till de sunna böner som inte har någon orsak. Men de som har en orsak, de är ett undantag. Okej? Okay? Och vad är då argumentet på det? De använder, alltså de som säger att det är tillåtet. De som säger att det inte är tillåtet, deras argument är klart och tydligt. De säger läs alla. Det finns ingen bön. Allas. De som säger att det är tillåtet, vad har de för argument? De säger bland annat att profeten alaihissalam sa la yataharra ahadakum fayusalli inda tulu'i shams wa inda ghurubiha. Ingen av er ska avse att specifikt be vid soluppgången och solingången. Ska avse. Yani typ, nu ber jag för att det är maghrib. Men då så säger här ulema som Sheikh Uthaymin, yani den personen som ber tahiyyat al-masjid, han gör det inte för att det är, han avser att be vid maghrib. Utan han gör det för vad? För att det är, han går in i moskén. Hänger ni med? Och de använder också andra argument, som att profeten alaihissalam i hajj, efter att ha bett salat al-fajr i jama'a, såg två personer sitta bak i moskén. De bad inte. Så sa han efter salat, varför bad ni inte? Är ni inte muslimer? De sa, jo, men vi bad i våra tält. Vi har redan bett fajr. Vi kom till moskén. Han sa, gör inte det. Alltså, ni ska be med oss. Men om ni gjort det och kommer till moskén och de ber jamaa, så ska ni be med dem. Och det kommer för er att bli frivillig bön. Den här bönen blir vad? Frivillig bön efter vad? Efter fajr, eller hur? Så det är också ett bevis på att man kan då be denna ogillade tid. Och det finns andra argument de också använder på att man kan be de här tiderna, sunnaböner, bland annat hadithen som kommer efter denna. Och också hadithen att profeten al-Islam brukade be sunnat al-Asr, eller sunnat al-Dhuhr efter Asr. Och vissa andra argument som de använder på att man kan be en salat som har en orsak. Och samma sak hadithen om den som gör wudu och sen ber två raka utan att tänka på annat, blir förlåten för sina synder. Och den här hadithen använder Sheikh Uthaymeen. Han säger att profeten alaihissalam sa inte förutom den tiden eller den tiden, utan han sa den som gör wudu och ber två raka. Och också hadith Bilal, vad var det som fick mig att höra dina fotsteg i paradiset? Då nämnde han att varenda gång han tappade wudu gjorde han wudu och han gjorde två raka. Och han sa inte förutom efter Asr eller förutom efter Fajr. Så generellt, så ulema säger, eller vissa ulema då som är Shafi'i och många av dagens lärda, att man kan be en salah som har en orsak dessa tider av el-karaha, då det är ogillat. Som vilka salah till exempel, som vi sa, tahiyat al-masjid, två raka efter wudu, två raka efter tawaf runt Kaaba, salat al-kusuf eller khusuf, sol eller månförmörkelse, som kanske bara infaller just den här tiden, sen försvinner det. Salat al-istikhara. Tänk dig nu efter salat al-asr, så ringer någon till dig och han säger, brorsan, du får jobbet men du måste svara inom 5 minuter. Vill du ha jobbet eller inte? Du kan inte, du måste be istikhara kanske då. Hänger ni med? Om han säger till dig, svara inom en vecka, så kan be efter maghrib. Men han säger, du måste svara inom 5 minuter. Och du känner, jag vill ha jobbet men jag vill be istikhara. Du kan be istikhara. Eller vill du köpa bilen? Du måste svara nu. Be istikhara. Hänger ni med? Tiden är, du har inget utrymme. Du måste be istikhara just då. Då är du ursäktad. Så den åsikten finns att man kan be sunna böner som har en orsak vid dessa ogillade tider. Och det finns också, som vi sa, den andra åsikten att man inte får be. Och som Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad säger, att amr fihi wasi', yani, det är inte en fråga som man tjafsar över, utan båda har sina bevis och vi respekterar båda åsikterna. Du kommer in med din kompis i moskén efter Asr, du ber, han sitter. Han ska inte kritisera dig, du ska inte kritisera honom. För båda har sina imamer som de följer, eller hur? Hänger ni med? Så att, ja, det finns här då lite olika åsikter i den här frågan. En till fråga som också togs upp i hadithen, det var förutom på Jum'a, att det är ogillat att be strax innan Dhuhr, förutom på Jum'a. Och författaren sa att hadithen har svagheter, men många av al-muhaddithin som al-Bayhaqi och Ibn Hajar och andra säger att hadithen är hasan. Det här tillägget är hasan. Yani de stärker varandra, dessa hadither. Det vill säga att på Jum'a, imorgon inshallah, kan du be sunna. Du behöver inte tänka på att det är strax innan det att tiden går in. De använder den här hadithen som bevis. Och de använder också profetens hadither alaihissalatu wassalam, där han har uppmuntrat till att gå till fredagsbönen tidigt och be vad som är föreskrivet för dig. Tills imamen kommer ut, nämns det i hadithen. Så att på Jumma är ett undantag. Då kan du gå till moskén klockan 11 och be 20-30 sunnaböner. Tills imamen säger salam alaikum, du sitter ner och lyssnar. Okej? Okay? Så den hadithen används som att det är tillåtet på fredagen. Hänger ni med? Den ogillade tiden innan Dhuhr gills inte, alltså den. Ett undantag är då på fredagar, om man är på Jumma-bönen. Okej? Okay. Nästa hadith, vem läser? Varsågod.
Jubair bin Mutim radiallahu anhu berättar att Allah sände ut sallallahu alaihi wa sallam sade: O Bani Abd Manaf, hindra ingen från att be eller göra tawaf runt detta hus Kaaba, vilken tid det än må vara, under natten eller dagen. Rapporterat av de fem, både att Tirmizi och Ibn Hibban ansåg den vara autentisk.
Nej. Denna hadith stärker det som författaren indikerar på innan, just det här med att det finns undantag för dessa ogillade tider. Hadith Jubair ibn Mut'im radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah alaihissalam säger Bani Abd Manaf, och Abd Manaf är profetens fjärde förfader alaihissalam. Så han sa då: Ja Bani Abd Manaf, hindra ingen från att göra tawaf och från att be vid detta hus, vilken tid det än må vara, på natten eller dagen. Nej. Så den här hadithen bevisar nummer ett, som Sheikh Uthaymin och ulema nämner, att man inte får stänga Masjid al-Haram. Man får aldrig hindra någon från att göra tawaf och salah vid Kaaba. Det finns inga öppentider och yani tider det är stängt. Alltså 24/7 till Yom al-Qiyama, det måste vara öppet. Haram att stänga. Masjid al-Haram, det måste alltid vara öppen. Man får aldrig hindra någon från att göra tawaf eller salam. Och han säger då här att hindra ingen från att göra tawaf och hindra ingen från att be. De lärda, som Sheikh Abdul Mohsin säger här, att de hänger ihop. Inte att tawaf är någonting man gör för sig själv och sen bön för sig själv. Att du kan komma in och be när som helst i den här moskén. Att du kan stå och be sunna efter fajr, du kan stå och be sunna efter maghrib eller asr. Det är det som menas med hadithen. Vissa har den förståelsen, men det korrekta är att det måste förstås här sambandet. Gör tawaf och gör salah. För det har nämnts i hadithen att för varje 7 varv som man gör tawaf så finns det 2 raka. Det är många som inte vet det här. Man gör ju tawaf runt Kaaba när man åker på hajj, när man åker på umra. Men även om man är i Mekka och har gjort sin hajj eller umra, så kan man göra mera tawaf. Och därför ser ni, ni ser den här live-kanalen Mekka, hur folk går runt Kaaba med vanliga kläder. Har ni sett det? De har på sig sin vita thob. Och de gör ändå tawaf runt Kaaba. För det är sunna. 7 varv runt Kaaba och sen be 2 raka. Så för varje 7 varv och 2 raka finns en speciell belöning. Taib. Och det är det då som menas, att hindra ingen från att göra tawaf när det än må vara på dygnet, och från att be. Att bönen görs i samband med tawaf. Så vad är det som menas med hadithen här? Varför nämner man det som bevis? Jo, en person som kommer efter asr och gör tawaf, ska han be 2 raka eller inte? Vad säger ni? Han ska be. Han har den här ursäkten, för han har en orsak att be. Thatul asbab. Och samma sak efter fajr. Du kommer från umra, du kanske gör tawaf efter fajr. Då är det sunna att be 2 raka. Får du be dem eller ska du vänta? Be dem. Och det har berättat Sahih att Abdullah bin Umar brukade be dem yani efter varje tawaf. Förutom om det var strax in till fajr eller maghrib. Då brukade han vänta och be dem efter. Hänger ni? Och det är också en åsikt som jag glömde nämna, som Sheikh Mokbil nämner, att just det här med att man kan be en salah som har en orsak, dessa ogillade tider, men att man kanske ska undvika att be den precis innan fajr och precis innan maghrib. För det är exakt den tiden de tillber solen. Så kommer du in i moskén 10 minuter innan maghrib, sätt dig. Eller som Sheikh Mokbil sa, han brukade stå. Han kom 5 minuter innan adhan, han stod i moskén, han satte sig inte. Ja.
Precis innan shuruq och inte fajr?
Ja, precis innan shuruq och precis innan rurub, yani sol och solnedgång. Okej? Okay. Soluppgång och solnedgång. Att det är just den tiden det är starkast makro att be. Taib. Och då kanske man kan implementera den andra åsikten att man inte ska be. Man sätter sig istället. Och så vidare. Eller att man ber den sunna bönen efter maghrib eller efter solen har gått upp. Allah. Ja. Vem läser nästa hadith? Abu Salam.
Ibn Umar radiyallahu anhu berättade att profeten sallallahu alaihi wa sallam sade: kvällens skymning är dess rådnad. Rapporterad av Daruqutni och Ibn Khuzaima, och andra ansåg den vara autentisk som Ibn Umars egna ord.
Naam. Det här hadithen nämner vissa att vara en athar från Abdullah bin Umar. Och som Uthaymin säger att den här borde författaren egentligen ha nämnt i samband med bönetiderna. Den första och andra hadithen. Men att ingen person är felfri. För den här bönen, den här hadithen handlar om en i tiden för Maghrib. Den handlar om tiden för Maghrib. Att al-Shafaq, yani tiden för Maghrib, är så länge al-Shafaq inte försvunnit bakom horisonten. Och al-Shafaq har här översatts till skymning. Taib. Och då så säger han här, skymningen är dess rådnad, att den är röd. Kommer ni ihåg det? Tiden för Maghrib är från att solen har gått ner. Tills solen försvinner, tills det här röda ljuset i horisonten försvinner. Det är tiden för Maghrib, och sen går tiden för Isha in. Och efter denna rådnad försvinner så blir det som ett ljus på himlen. Taib. Och det här ljuset försvinner senare på natten. Men det här ljuset har ingenting med någon salah att göra. Utan så fort den här rådnaden har försvunnit så är det tid för Isha. Och vi sa att det normalt tar 90 minuter. Eller 80 minuter för solen att gå ner. Mellan Maghrib och Isha. Men det kan vara längre eller kortare än det, beroende på vart man bor. Och vilken årstid det är. Vem läser nästa hadith? Babo. Nästa.
Al-Hakim.
Al-Hakim.
Al-Hakim rapporterade att en liknande hadith från Jabir radiyallahu anhu och till lärde gällande när det blir förbjudet att äta. Det vill säga sanna fajars ljusa stimmor sprider sig liggandes i horisonten, och gällande den andra, det är som vargens svans.
Ahsant. Taib. Den här hadithen handlar om att det finns två fajr. Det finns två fajr. Fajr al-Sadiq och fajr al-Kadhib. Den äkta fajr och den falska fajr. Den äkta fajr, det är den då vi ber. Den vi slutar att äta när vi ska fasta, och den då det blir halal att be. Och den falska fajr är den då vi fortfarande sitter och käkar och vi inte får be fajr. Okej. Okay. Och Bilal brukade göra adhan. Ni vet att de gjorde två adhan på profetens tid, alaihissalam, vid fajr. En innan fajr och en vid fajr. Den innan fajr för att folk ska vakna, be witter, äta suhur och så vidare. Men det var ju inte den riktiga fajr. Och därför så sa profeten alaihissalam i betydelsen att ät och drick så länge ni hör Bilal göra adhan. Och låt inte hans adhan stoppa er. Tills ni hör Ibn Umm Maktum. När han gör adhan, då är det riktiga fajr. För han är blind och han gör bara adhan när man säger åt honom att fajr har gått in. Okay? Och den här falska adhan, eller falska fajr. Det kan vara något som är jättesvårt för oss att se som bor i stan. Men om man bor ute på landet, man är i öknen eller någonstans. Där det är kolsvart, det finns ingen belysning. Så säger ulema att den falska fajr är att det kommer ett lodrätt ljus upp från horisonten. Okej? Okay? Går upp, rakt upp. Och det här brukar vara ungefär en halvtimme eller 40 minuter innan fajr. Okej? Okay? Och det här ljuset varar en kort tid och sen försvinner det. Och det blir svart igen. Medan den sanna fajr, då kommer det ett vågrätt ljus längst horisonten. som inte försvinner, utan det blir bara starkare och starkare. Så då har man skillnaden, okej? Okay? Så det är skillnaden på dessa två, Fajr. Ja. Och den första Fajr, den falska Fajr, ska inte hindra en person från att äta och dricka. Utan en person i Ramadan eller som vill fasta får äta och dricka så länge den riktiga Fajr inte har gått in. Som Allah säger, وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Genom ät och drick tills man verkligen kan skilja på, yani strimman av mörkret och ljuset vid soluppgången. Yani Fajr har gått in på riktigt. Och den här ayan och hadithen bevisar då att det är sunna att äta fram tills det att solen börjar gå upp. Inte att man stannar och slutar innan tiden har gått in, som vissa gör. Eller inte heller att man fortsätter att äta efter att solen har börjat gå upp. Utan man slutar att äta när solen börjar att gå upp, när det är al-fajr al-sadiq. Nästa hadith. Vem läser? Lamin. Nam. Hadith ibn Mas'ud radiyallahu anhuma. Så säger Rasulullah alayhi salatu wassalam att den bästa gärningen är att be bönen i sin tid. Eller den bästa gärningen är att be bönen i dess första tid. Ordalaget dess första tid finns i Tirmidhi och Al-Hakim. Och den är sahih enligt vissa ulema. Andra ulema säger att just det här tillägget första tid är daif. Wallahu alam. Men många ulema som Sheikh Albani och så vidare säger att de är sahih. Det som finns i Sahih Bukhari är samma hadith att Abdullah ibn Mas'ud frågar Rasulullah a.s. vilken är den bästa gärningen? Då så sa han as-salatu ala waqtiha. Au li waqtiha. Ala waqtiha. Att be bönen på dess tid. Och nämnde inte ordet första. Och då så sa ibn Mas'ud vilken gärning kommer sen? Och då så sa han birrul walidain. Att vara god mot sina föräldrar. Och då så sa han vilken gärning kommer sen. Då så sa han al-jihadu fi sabilillah. Okej, det är det som finns i Bukhari. Men ulema säger att det finns ingen motsägelse. För att när man säger as-salatu ala waqtiha eller li waqtiha betyder också språkligt att be bönen i början på dess tid. För om jag säger så här på svenska, be i tid. Eller till exempel kom i tid. Vad förstår du av det? Kom mitt i darsen eller kom i början på darsen? I början på darsen. Så det har en liknande betydelse när man säger li waqtiha, yani be bönen i början på dess tid. Okej. Okay. Det nämns här att be bönen i början på dess tid är den bästa gärningen, afdalul a'mal. Taib, det finns en annan hadith som säger att den bästa av gärningen är imanun billah, att tro på Allah. Hur kan man förstå dessa två hadither? Vilken är bäst? Al-imanu billah eller as-salatu ala waqtiha? Hur kan båda vara bäst? De går hand i hand. Hur då?
Att tro på Allah är att be till honom.
Nej. Då säger vissa ulema så här. Ja. Nej, det lär nämna vissa ulema. De säger att den bästa gärningen för den som har iman är att be i tid. Hänger ni med? Den bästa gärningen för den som har iman. Yani frågan ställs av en person som är mu'min. Vad är den bästa gärningen för honom? Att be i tid. Okej. Okay. Andra ulema säger att al-imanu billah är den bästa själsliga gärningen. Tawhid, att särskilja Allah, att tro på Allah är det bästa du gör med själen och hjärtat. Okej. Okay. Och salatu ala waqtiha är det bästa du gör med kroppen. Amen. Och att när profeten a.s. svarar på de här frågorna, det finns flera hadither, att si och så är den bästa gärningen. Och det finns olika svar. Och då så säger vi ulema att det är relativt, beroende på vem han svarar och vem han tilltalar. Yani vad som är bäst för dig kanske inte är bäst för honom. Och då säger de exemplet av att en person som är stark. Han är en riktig krigare. Han får frågan, eller han ställer frågan, vilken är den bästa gärningen? Då kanske han får svaret jihad. För att han är en krigare. För honom är det bäst att göra jihad. För en annan person kanske, som är rik, vad är den bästa gärningen? Att ge sadaqa. Och så vidare. En fattig person som är miskin, vad är den bästa gärningen? Att göra dhikr. Så att det kan vara från person till person. Men generellt, vi vet ju alla att efter ett tawhid, så är den bästa gärningen vad? Salah. Islams fem pelare, vad kommer på nummer två? Salah. Och som det också finns i hadithen, وَعْلَمُ أَنَّ الصَّلَىٰ مِنْ أَفْضَلِ أَعْمَالِكُمْ أَوْ مِنْ خَيْرِ أَعْمَالِكُمْ. Och vet att bönen är den bästa gärning. Så den bästa gärningen är att be bönen i sin tid. Att be bönen i dess första tid. Och då ser här ulema, första tid betyder inte att man ber på minuten. För att profeten a.s. brukade aldrig be på minuten när bönen gick in. Utan han brukade göra wudu, de gjorde adhan, de gick till moskén, de bad sunna och så vidare. Gärna en kvart, 20 minuter efter att tiden har gått in. Är också dess första tid.
Är det makroh att göra på minuter?
Nej, det är inte makroh att göra på minuter. Förutom om det är en moské. Om du, mashallah, bygger en moské och du gör adhan och sen direkt till qama. Så ingen hinner komma till moskén och säga, vad är det här för moské? Ni hinner inte göra wudu, vi hinner ingenting. Och då blir det fel. Du gör det svårt för folk. Förstår du? Men hemma däremot, då ser de att det är lugnt. En person gör adhan och sen är qama direkt. Det finns ingen folk som ska komma. Ingen som ska göra wudu eller någonting. Det är bara be. Men vissa förstod, jag har fått den här frågan, de har förstått hadithen. Vissa som har konverterat med skin, de har så här typ, så fort de har så här bönappen, så fort tiden går in, de vill be. De tror att man måste be exakt den tiden. Genom då går in 12:00, Allahu Akbar. Att de får synd om dem. Du gjorde så. Vissa tror att de förstår inte bönetiderna. Förstår du? Eller, för då hör till Asr, för Asr till Maghrib och så vidare. Men den bästa tiden är att be i början på tiden. Och början på tiden, som vi sa, det är också 20 minuter, en halvtimme efter att tiden har gått in. Det är också den första delen av tiden. Och Imam Shafi'i, han säger, varför är det också bäst? För att människor har en tendens att glömma och att bli upptagna. Det säger jag ber sen. Så kommer nästa bön in, du har glömt bort och be. Det kan hända, eller hur? Därför är det bättre bara att dhimma, att man yani gör sig av med alla skulder direkt. Be så fort du kan, och alltså, du behöver inte vänta. Och det är också ett tecken på al-musabaqatu ila al-khayrat, att man är mån om att tävla i det goda. Inte som den här vi nämnde sist, personen som är en munafiq som sitter och väntar på asr tills det är någon minut innan maghrib och han ställer sig och ber snabbt som en yani, jättesnabbt utan att göra dhikr eller någonting. Hänger ni med? Utan man försöker att göra saker så snabbt som möjligt. Det tyder på att man har en stark vilja att göra goda gärningar. Och nästa hadith är da'if, så den behöver vi inte förklara. Hadithen att be i början på dess tid ger Allahs rahma eller Allahs välbehag, i mitten på tiden Allahs rahma och i slutet på tiden Allahs förlåtelse. Och den hadithen är da'if och dess betydelse går också emot tidigare hadithen. För den nämner en dygd av att be i sista tiden. Och det dygden är att be i första tiden. Sen har vi hadith ibn Umar radiyallahu anhuma att Rasulullah alayhi salatu wassalam sa la salata ba'da al-fajr illa sajdatain. Det finns ingen salat efter fajr förutom två sajda. Berättad av al-khamsa. Och en annan riwaya la salat ba'da thulu al-fajr. Efter att solen har gått upp illa raka'atay al-fajr. Förutom två raka för fajr. Den här hadithen tar upp en viktig fråga. Och det är, hadithen kan förstås, eller som de flesta ulema nämner här, efter att fajr har gått in tills det att du ber fajr, så finns det ingen sunna förutom två raka. Och därför nämner vissa ulema det här som en sjätte tid där det är ogillat att be salat sunnat till mutlaq. Okej. Okay. Yani mellan adhan och iqama så är de enda sunna som finns två raka före fajr. Att ställa sig och be 4-6 raka är inte sunna. Ulema nämner att profeten sahaba nämner att profeten alaihissalam bara bad raka'atain khafifatain, två enkla eller korta raka innan fajr. Och de här sunnat al-fajr är den mest starkaste sunnan tillsammans med witter, de sunna som profeten Ali aldrig lämnade. Två rakat före fajr, och de är bättre än vad? Allt som finns på dunya, mashallah. Och sen witter brukade han inte heller lämna. Så att efter adhan fram tills iqama, eller om man ber hemma, så är de enda sunna som finns två rakat före fajr. Men här, Sheikh Uthaymin, han tar upp den här frågan av en person som kommer till moskén. Han kommer till moskén och ska be fajr. Och då nämner han flera olika alternativ, mashallah. Han säger, person, ska han först be tahiyat till masjid? Eller ska han be sunnat till fajr? Tahiyat till masjid och sen sunnat till fajr? Eller ska han bara be tahiyat till masjid? Eller ska han bara be sunnat till fajr? Eller hur ska han göra? Och sheikhen säger att han kan be bara sunnat till fajr med avsikt av att det också är tahiyat till masjid. För att hadithen säger att ingen av er ska sätta sig tills han har bett två raka. Och har du bett två raka sunnat till fajr, då har du bett två raka. Då kan du sätta dig. Hänger du med? Men han säger att om en person ber tahiyat till masjid och sen sunnat till fajr, så är det okej. Okay. Det är inget fel. Eller en person ber sunnat al-fajr hemma och går till moskén och det är 10 minuter kvar, 7 minuter kvar till iqama. Vad gör han? Sätter han sig eller ber han två raka? Han ber två raka. För man ska inte sätta sig innan man ber. Hänger ni med? Så att samma sak där, man ber bara sunna om det finns en sebab, en orsak. Taib. Nam. En fråga. Kan man be sunnat al-fajr efter salat al-fajr? Om man har inte han eller? Mm. Nej, precis. Det var profeten Ali-Satt-Salam, han såg en man som bad två raka efter fajr. Och han sa till honom, vad gör du? Är fajr 4 eller? Och han sa, nej, jag glömde bort att be. Eller jag hann inte be två raka innan. Och då var profeten tyst, Ali-Salam. Yani han godkände att han bad sunnat al-fajr efter salat al-fajr, för han hann inte be innan. Och en annan man, han sa till honom, be den efter att solen har gått upp. Och då säger Sheikh bin Baz att båda funkar. Man kan be den efter salat al-fajr och man kan be den efter det att solen har gått upp, yani en kvart efter att solen har gått upp. Så man har båda alternativen. Sista hadithen, vem läser?
Salama radiyallahu anha sa, Allah sände vi sallallahu alaihi wasallam bad asrbönen och därefter kom han in i mitt hus och bad två rakat. Därpå frågade honom om vad han just hade bett. Och han svarade, jag var för upptagen för att be två rakat efter duhur, så jag bad dem nu. Då frågade jag honom, ska vi också ta igen dem ifall vi missat dem? Han svarade nej. Ahmed.
Ja.
Och hos Abu Dawud finns en liknande hadith från Aisha radiyallahu anha.
No. Den här hadithen är sista hadithen i kapitlet. Och den här hadithen är lite iskall, den är lite komplicerad. Profeten Ali-Satt-Salam, han bad två raka efter asr. Två raka sunna efter asr. Det finns lite snack om den här hadithen. Men det finns autentiskt i Bukhari att profeten Ali-Satt-Salam bad dessa två raka. Och sen just det här tillägget att man frågade, ska vi be? Ska vi ta igen den? Han sa nej. Då säger Sheikh al-Bani att det är munkar. Det är yani svagt. Det är inte acceptabelt. Det här tillägget i hadithen. För att Aisha själv brukade be dessa två raka. Och då är det inte logiskt att de blev förbjudna från att be dem. Och den här frågan är lite komplex. Får man be sunna direkt efter asr? Får man be sunna direkt efter asr? Baserat på vad vi gick igenom innan så är svaret nej. Om det handlar om att ta igen, och det kanske är det som inshallah är en medelväg här. Om det handlar om att ta igen en ratib bön som man har missat efter dhuhr, så är det okej, okay, enligt många lärda. Okej? Okay. Kan inte kolla här vilka det var. Jag tror det var Imam Shafi'i och vissa andra lärda. Om det handlar om att en person, precis som profeten Ali-Satt och sådana här, inte han be fyra raka efter dhuhr, då tog han, eller två raka efter dhuhr, då tog han igen dem istället efter asr. genom en person har en liknande situation, så är det tillåtet. Wallah alam. Ja. Och det här är då åsikten av Al-Bayhaqi och Ibn Hajar och Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Sen finns det de som säger nej, får aldrig be efter Asr. Den här sunnabönen var unik för profeten alaihissalam. Bara han som bad den. Och hans förbud att vi ska be efter Asr har företräde. Vi följer förbudet och vi följer inte vad han gjorde. Okay, för det här är unikt för honom. Det är en åsikt. Och sen finns det en annan åsikt som jag satt och läste om lite. Och det är Sheikh Al-Bani rahimahullah och många av salaf är på åsikten att det är sunna att be efter Asr. Man ska, eller man får be, och det är rekommenderat att be efter Asr. Och han, Sheikh Al-Bani rahimahullah, nämner den här åsikten i hans bok Silsila. Och han nämner flera av sahaba som brukade be två raka efter Asr. Aisha, Ali, Abi Huraira, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair. Och flera av salaf brukade be två raka efter Asr. Abu Ayyub al-Ansari och så vidare. Brukade be två raka efter Asr. Och sen finns det också att Umar radiallahu anhu brukade förbjuda folk under hans khilafa. Och han slog folk som bad efter Asr. Taib. Men då säger här, det finns andra hadith som förklarar att Umar själv brukade be dem. Men de här personerna som han förbjöd var okunniga människor. Och han var rädd för att folk skulle ta, yani börja be massa sunna efter Asr, fram till Maghrib. Och det var det han ville stoppa. Men just det här direkt efter Asr, att det är okej. Okay. Och det här är åsikten av Sheikh Al-Bani och vissa av sahaba och vissa av salaf, vissa från Ahlul Hadith. Att det är sunna att be två raka efter Asr, yani generellt, wallahu alam. Och jag vet faktiskt inte vilken åsikt som är korrekt i den här frågan. Många ulema säger nej, majoriteten säger nej. Och som sagt, vad vissa av salaf säger att det är okej okay och så vidare. Allahu a'lam. Och vissa, som jag sa, de säger att det är, om det är en bön som man har missat, så tar man igen den. Så det finns lite olika åsikter, och Allahu a'lam vilken åsikt som är korrektast. Personligen kanske är bäst att låta bli att be efter Asr. Allahu a'lam. Och det är också det som många ulema säger, som Sheikh Uthaymin och vissa här, att de starkaste haditherna tyder just på detta. La salah. Finns ingen salah efter Asr. De är mycket starkare än haditherna som skulle tillåta att man ber efter Asr och så vidare. Men även Sheikh Al-Bani, som då säger att man kan be efter Asr, han använder hadither som säger så länge det inte har gulnat. Yani absolut inte efter tiden att solen har gulnat, får du absolut inte be någon sunnabön. Allah alam. Så att Allah alam vad den korrekta åsikten är i den här frågan. La adri. والعلم عند الله وبأمرنا هفر داك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وإن شاء الله نستفكر كتاب الأذان كم يبقى براتهم الأذان